Hej Anton!
Hej Freddy!
Har du köpt några serier?
På sistone menar du?
Ja, generellt.
Ja, jag tycker det är så svårt att hitta hur man ska få tag på serier.
Aha, men då har jag den perfekta lösningen.
Berätta för mig Freddy.
Gå till www.prempa.nu. Där kan du ställa frågor eller hitta tips och beställa serier från oss.
Fantastiskt Freddy!
Yeah, och du skänker även pengar till en god sak.
Ja. Anders och Freddys seriemissbruk.
Nej, seriekulturen i Sverige.
Ja,
det är som är eftersom du stödjer den fantastiska podcasten Höga om serier.
Ja, faktiskt. Så www.prempa.nu.
Nu!
Höga om serier! Med Anton Bjuvald, Anders Lundgren och Freddy Kaplan.
Hej och välkomna till Höga serier nummer 207 med Anton Bjurvall,
Freddy Kaplan,
Anders Lundgren.
Detta avsnitt är vårt första renodlade ur arkivet avsnitt.
Ni får gärna mejla in förslag på namn för våra olika avsnitt. Kan vi påmana våra lyssnare var vi är nu? Vi har Höga serier Classic.
Nej.
Vad är det?
Klassisk.
Klassisk.
Ja.
Ja, eller vad man säger. Alltså helt vanliga höga serieavsnitt. Sen så har vi ett nytt avsnitt.
Nyhetsavsnitt.
Början av varje månad. Sen har vi ur arkivet. Och sen så har vi ett avsnitt med en gäst. En seriegäst varje månad. Är i alla fall vår ambition.
Ja, det är så är det.
Nu har vi kastat hatten över muren. Det gäller att klättra över den och hämta den.
Ja, det är så.
Ja. Nej, men vi har inga klockrena satta namn för de här olika typer av avsnitten med. Så att mejla in eller skicka postade förslag till
hogavserier@gmail.com,
Facebook, Twitter, Instagram,
YouTube,
vi är överallt.
Ni kan göra sån här aktivism och ta ett foto på er själva när ni står med en lapp där ni har skrivit de föreslagna namnen.
Exakt, det är till exempel vore väldigt uppskattat.
Hashtag oss.
Ja. Vad är hashtaggen då?
Hashtag nya namn.
Okej, nya namn, bra.
Ja. Men har ni varit med om det här fenomenet på Instagram? Jag tar ju så väldigt snygga bilder på Instagram, så jag får ofta en del.
Precis, när du är från gymmet, va? Eller hur?
Ja, precis.
Bara, nu har jag lyft, kolla in min bicep.
Ja, så händer ofta att det är folk som börjar följa mig och sådär och vill att jag ska följa dem. Och det är en hel del, förmodar jag då. Det är inte säkert på att det är riktiga damer, men det är i alla fall kvinnorumpor på profilbilderna.
Då är det antagligen ett fejkkonto.
Ja, jag kan säga att jag har...
Får ni också det här? Liksom,
jag, att, inte nej. På Instagram, men däremot på Twitter har jag fått mer än en kvinna som har någon form av aspirerande modellkarriär som jag vill att... De säger inte om att man ska följa tillbaka, men de följer mig. Ja. Och några gånger har de så här favoritmarkerat tweets på svenska.
Ja.
Som jag inte riktigt är säker på om de faktiskt förstår.
Nej, men jag tror att det måste vara så här, trålarkonto bara.
Jo.
Då kollar man på vilka bilder de har lagt upp. Där är lite så här, det är lite fikabröd, det är lite rumpor. Och sen
lite kattbilder.
Någon kattbild kanske och sen lite så här, solnedgångar och sånt som har snott någon annanstans. Ja. Så. Det är väldigt intressant fenomen.
Hög av sociala medier.
Ja.
Vi ska läsa gammal skit idag. Fast inte skit utan bra
skit,
saker.
Vad säger du?
Bra skit.
Gammal stuff. Gamla grejer.
Damm av guldklimpar.
Precis. Jag tänkte att jag kan börja om inte ni har några andra orsaker till att ni vill börja.
Annars. Kör på.
Nej, jag har ju läst
du kommer nästan först.
Det går jättebra.
Utifrån ett sånt alfabetsperspektiv.
Yes, jag läste en serie från november 1959.
Oj.
Utgiven av Marvel. Skriven av Larry Lieber och illustrerad av Don Heck.
Don Heck kan
även
bra.
Med Jack Kirby som har gjort omslaget. Det var så jag snubblade in på den här titeln.
Ja.
För jag såg det fantastiska omslaget och på det fantastiska omslaget så står det I challenged Groot the Monster from Planet X.
Just det.
Så det är alltså första gången i Marvel-historien som Groot, eller någonting som heter Groot i alla fall, ett stort trädmonster i det här fallet introduceras. Ni känner ju kanske till Groot, som i nuläget är en del av Guardians of the Galaxy tillsammans med den glada Rocket Raccoon, eller arga Rocket Raccoon kanske snarare.
Star-Lord och Gamora och Drax och dem.
Precis, och det här är långt före det här. Jag tror inte att det här, det är ju den första gången som Groot är med, men det är ju inte den här, det här som är Groot liksom, om man säger så. Jag tror att det snarare, jag kan inte historien kring Groot, men det känns
Groot att... kommer ju från en planet som, samma planet som den här andra Groot kommer ifrån.
Jag tror att det är så. Ja. Och det här är alltså Tales of Astonish nummer 13. Det är även tre andra historier och sån här vanlig klassisk antologi, lite twists, lite sköna ironi i twistarna, eller knorrarna ska jag säga, för jag gillar det ordet. Ironiska knorrar, övernaturligt sådär. Den första heter då I Challenge Groot the Monster from Planet X, och handlar om ett stort träd som landar, ett levande träd som landar i närheten av en by och börjar suga åt sig allt gjort av trä. Som får honom att växa. Jag förstår inte riktigt exakt hur det fungerar.
Och smås kallas det.
Någon slags smås, ja, precis. Och sen efter ett tag så uppdanar sig då att han kommer att skicka efter sina bröder, eller ja, de av samma ras som kommer komma till...
Precis, jag ringer mina bröder.
Nej. Till, kommer till den här byn, omringa byn och låta sitt rotsystem glida ner under byn, och sen kommer de flyga med byn ut i, till sin egen planet bort ur rymden och göra experiment på människorna.
Jag har hört talas om det där.
Detta är planen. En väldigt rak och inte alls komplicerad plan.
Inte omständigt alls.
Men som tur var så finns det då en man som utmanar Groot the Monster. I det här fallet en forskare som 1959 inte var det manligaste och häftigaste yrket man kunde ha. Han blir redan i första uppslaget utmanad av sin flickvän att bli lite mer manlig.
Just
det, med det här fantastiska ordet rugged.
Gillar rugged man, så han ska vara lite mer manlig. Men den här killen är ju inte, han är ju ett intellekt liksom. Han är intellektuell och därför inte så muskulös. Och när det här monstret kommer, då flyr han. Och då säger de här machomännen som är kvar, som har pistoler och grejer, att han springer härifrån, vad är det för fegis? Men så visar sig att den här vetenskapsmannen, han har ju en plan.
Han
den
springer planen, till sitt laboratorium.
Precis, för att fixa det här. Vad kan ni, ni får gissa. Jag kan säga att lösningen kommer från den mänskliga, höll jag på att säga, vår jords djurvärld. Vilket djur tror ni att de använder sig av?
Skulle använda en, på det är antingen en woodchuck eller en woodtick.
Ja, det är, du är nära.
Men jag, du har berättat det.
Termit kanske?
Ja,
on the nose, Anders.
Jag gissade ju bävrar.
No.
Beaver attack.
Nej, han hämtar en synnerligen aggressiv termitstam som han då av en händelse hade i sitt labb och släpper ut det, och så spöar han den här Groot då. Det roliga är att en av de här matchesnubbarna bara, hur kunde den här fjanten spöa monstret? Varpå så han, den här killen polis då, så någon annan säger that's just that, well the reason is, eller han säger någonting i stil med well that's why you're just a police officer and he's a professor. Så att det var en skön moralisk historia. The brain wins. Jag kommer inte riktigt ihåg om han får tjejen i slutet eller hur det löser sig, men det var bara 7 sidor den här berättelsen, så det var inte så jättelångt berättat. De trycker in tre andra
all killer no filler.
Faktiskt, de trycker in tre andra historier. I found the abdominal snowman, My friend is not quite human.
The abdominal snowman. Det är det som jag är.
Abominable snowman. My friend is not quite human, och en tredje historia som I found the hidden world. Och då är de första två är helt okej. Där den första handlar om en man som är så ute efter att hitta getin.
Ja, just det.
Så att han till slut visar sig att det är han själv som är getin. Han förvandlas till en geti. Han blir en vilde uppe i bergen och blir bara mer och mer aggressiv. Och så har de sagt att det här fotot som han har, det kommer
it's
gonna bring a curse on you.
Ja, precis, det var en jävla selfie han hade.
Precis. Så i slutändan så växer skägget ut och så blir han det abominable snowman. Inte så jättebra. Alltså,
men det där låter...
You didn't see that one coming.
Nej. Och sen ser, andra... Det där var ju som high concept för en långfilm liksom. Ja. Ja. Sju sidor serie.
Eller i alla fall en så här Twilight Zone.
Ja, jo.
Ja. Sen så den, like den jag gillar med, en av dem jag gillar bättre är My Friend Is Not Quite Human, som handlar om en misogyn trähuggare som inte tycker om kvinnor, som hugger demoner och sånt i trä. Och så kommer Napoleon till honom, för det här utspelar sig i Frankrike. Och säger Napoleon, du ska göra en staty över Josefin som jag kan ha som galjonsfigur.
Aha, okay.
Och annars så kommer jag avrätta dig, för du har gjort galjonsfigur till pirater och det är ju förbjudet.
Ja, just
och då
det.
Säger den här mannen, nej, jag tänker aldrig göra en kvinna, de är hemska varelser. men då under dödshot då, så gör han då ändå den här kvinnan och faller förstås pladask för henne. Han blir kär i henne och vid tolvslaget vid midnatt så börjar hon prata med honom.
Oj.
Och då inser han att jag måste hitta ett sätt så vi kan vara tillsammans. Jag vet, jag går till en gypsy woman som kan lösa det här. Och hon säger någonting i stil med att ja, men jag har en grej för dig, du kan dricka den här grejen så kommer du förvandlas till trä också, så ni kan vara tillsammans liksom. Och då säger han, ja, men det här är jättebra det, men jag har inte så mycket pengar, så jag dricker upp den här vätskan ändå. Du kan inte göra någonting åt det här, för du är bara dina så här, curses är bara mambo jumbo, fast det här med att förvandlas till trä tror han på.
Ja, precis. Ja.
Och sen så visar det sig då att den här gypsy woman, hon har ju då varit borta vid hans hus när och hämnats genom att förvandla den här kvinnan till en riktig människa. Så att han blir trä och hon blir riktig.
Det blir Pinocchio in reverse.
Wow.
Och sen så var det en tredje historia som heter I Found a Hidden World, som inte var så bra, där man inte ens berättade så mycket om. Den var rätt tråkig faktiskt. Det var rätt mycket koncept, inte någon som helst punch i slutet. Generellt vill jag bara säga att det här är fantastiskt bra. Alltså, alla de här historierna är i så korta som de är, att man blir verkligen indragen och är fantastiska, framförallt ansiktsreaktions närbilderna på de här figurerna är helt, alltså det är väldigt, väldigt, väldigt hög klass på dem, och sköna, härliga så här neonfärger och sådana här tidigt färgtryck eller på att säga. Så att det gjorde ingenting att jag hade råkat snubbla över det här, för att jag trodde att jag skulle läsa lite Jack Kirby, och så var det ingenting som var gjort av Jack Kirby förutom omslaget.
Vad heter den här titeln nu?
Tales to Astonish nummer 13 är den här, och jag hittade den genom att använda ett digitalt verktyg som heter Marvel Unlimited. Än så länge gör mig mycket gott.
Härligt.
Så jag vet inte om vi ska länka den till... Nej, det gör vi inte alls. Vi går vidare till någonting fantastiskt, fantastiskt bra. Och det är Anders som kommer leverera det här. För det är nämligen... Fantomen.
Just det.
Att vi inte har pratat om Fantomen 5 år av höga serier.
Vi har pratat om
Fantomen. Vi har pratat, men inte ingående.
Nej, det är sant.
Det var något avsnitt av något nytt som jag tyckte var dåligt.
Anders, jag ser dina klistermärken här i det här numret är urtagna. Är det här men ditt nummer?
Nej, jo, det är det, men det är ett extra nummer som jag har köpt. För jag har de här klistermärkena på annat håll. Därifrån 1986, då... Fantomenordspråken gick som en
djungeltrumman, ja, även i Sverige.
Ja, men som följetong inne i tiden. Man kunde, det var Hans Lindahl som tecknade illustrationerna, och sen så stod de gamla djungelordspråken där.
Okej, vilka kan ni djungelordspråken? Fantomen har 10 tigrars styrka, kan jag.
Ja.
Fantomen är hård mot de hårda.
Ja, mer eller mindre.
Han rör sig med
ibland vandrar han på
gatorna som en vanlig man. Vanlig man. Ja.
Du hittar inte Fantomen, han hittar dig.
Ja, det är bra.
Fantomen har 1000 öron och 1000 ögon. Den som ser Fantomens ansikte dör en fruktansvärd död.
Wow.
Men han är inte snabb som blixten i någon också.
Antagligen.
Men jag kommer ihåg exakt hur den går.
Vilket fall som helst.
Hur håller Fantomen från 1986 så många år senare?
Jo, jag tycker att det håller bra. Jag var ju på Rådos, som jag berättade i vårt första avsnitt efter sommaruppehållet. Och det gjorde mig inspirerad att läsa om en del Fantomen, för att just de här tre äventyren som jag har, som jag ska prata om nu, de är ju skrivna av Norman Worker och tecknade av Kari Leppänen, och ger ju exempel på hur trogna man förutsatte att Fantomenläsarna var. För att alltså den första delen av den här historien kom alltså i ett nummer 1980. Och sen så 5 år senare så kom jag på, men det där var ju ascoolt, de här historiska äventyren om den andra, den, nej, den första fantomen är det till och med. Den första och den andra fantomen förekommer i de här berättelserna. Så att vi kanske ska göra en uppföljare på dem. Fem år senare, då gjorde man alltså 2 äventyr på en och samma gång. Det var ju nummer 9 och nummer 17 tror jag faktiskt. Att vara, inte undra på det. Men i vilket fall som helst så handlar ju det här om hur den första fantomen assisterar Johanniterorden på Rhodos då, som den som känner till lite om Rhodos historia vet ju att det är ju extremt många olika kulturer som har huserat där liksom, från det som väl nu bedöms liksom mer förhistoriska kulturer till greker, romare och sen runt medeltiden då, så
en ö mitt i Medelhavet invaderad hit och dit.
Så att Johanniterorden höll ju stången då mot det ottomanska riket som kämpade hårt för att komma dit, och det är ju det var många så här hårda belägringar och så vidare, och 1521 så förlorar man ön till det ottomanska riket och Suleiman den store, nej, det osmanska imperiet, sorry. Ottomanerna kom lite senare, men i alla fall. Det är ju kring den här tiden som fantomen var med och hjälpte till. Liksom. Mm. Och det är Johanniterriddarnas skatter som ska räddas, och intriger och dueller som utkämpas och så vidare.
Får jag bara fråga, det här är ju som sagt i Medelhavet.
Ja, men det här avsnittet, det här är ju mittenhistorien kan man säga.
Ja.
Utspelar sig ju mest i Venedig.
Ja, men precis. Men min tanke är ju att fantomen liksom utgår från Afrika. Har han alltid gjort det, eller börjar? För om det första fantomen, är det innan han...
Nej, det här är... Fantomen föddes ju så att säga. Det var ju en... Det är därför man avskyr pirater och fortfarande gör det. Det är ju för att... Det var singpirater som överföll ett handelsfartyg utanför Bengalisk kust.
Mm.
Och alla utom Kit Walker dog ju då. De blev ihjälslagna av piraterna eller drunknade i havet. Men han klarade sig i land och blev omhändertagen av bandararna. Och sen så lyckas han flytta fler kroppar i land, och då lyckas han hitta faktiskt mannen som han såg mörda hans far, och svär då den här högtidliga fantomen Eden. Han har fixat ett likbål och bränner upp den här missdådaren, och sen så svär han ju fantomen Eden med hans skalle i handen då.
Ja,
som sen alla andra fantomen, alltså 20 stycken till då, har svurit sen dess.
Vet ni hur lång tid tar för en kropp att brinna upp? 2 dagar.
Ja, man måste ha det väldigt varmt.
Precis. Det tar, om man bara eldar liksom. Mm. 2 dagar tar väldigt lång tid.
Jo, men man måste vara...
Väldigt... Alltså, på hög
så han väntar längre än 2 dagar. Där,
ja, ja.
Nu kan jag plocka skallen.
Jo, men det är klart. Men det här... kraniet kanske han bara kokade.
Ja, just det.
Det förtäljer inte historien, men i alla fall... Men i vilket fall som helst, så det här är ju den första fantomen, och sen så reste ju han runt mycket och sådär, och fort,
han gjorde det alltså även den första fantomen, det är det jag försöker komma till, att han
hängde inte i Bengali enbart, han åkte iväg och så
det här är den första.
Så fick han de här kopplingarna, men sen så ska man ju faktiskt beredvilligt erkänna att de hade inte riktigt full koll. I Fantometidningen så benämns det här äventyret, så benämns det som att det här skulle ha varit den 17:e fantomen eller sånt där, helt absurt. Inte just den,
livslängden var ju kortare förr.
Det är ju helt enkelt de har det är förstapp, så då har de säkert fixat till någon sån här fantomkrönika eller någonting. Men det som slår mig mest är ju att jag läste ju alla fantometidningar som kom ut kanske mellan 79 till 89 och sånt.
Holy shit.
Så att fantomen har ju varit en som en närvarande säkert för jättemånga andra serieintresserade i Sverige liksom. Det är ju den grundskolan, och jag den, nu när jag läser om de här ganska, efter att ha haft dem liggandes i en låda liksom rätt länge, så är det ändå rätt många nycklar som kommer fram. Jag pratade ju om när vi gick igenom våra så här topp 20 liksom, hur Hans Lindahl haft stor inverkan på mig och sådär, och då, och då vi på något sätt genom Hans Lindahl, som ju var inspirerad av Jack Kirby, som jag upptäckte Jack Kirby. Jag läste Hans Lindahl först. Och det är lite samma grej med Kari Leppinen, som ju kör en extremt snygg tuschstark teckningsstil som gör att jag liksom fattar vad,
varför jag förstår att det här är inkörsporten för väldigt många.
Ja, men precis. Och varför jag uppskattar den typen av teckningar som jag uppskattar idag. Liksom. För att det här har väldigt mycket format min estetik, vad som är just med fantomenläsning, liksom, vad som är snyggt, vad som inte är snyggt. Och det var just de historiska äventyren och
ja, de tyckte jag också alltid var bäst.
Och jag håller med.
Helst då tecknade av, ja, men Kari Leppinen och Hans Lindahl var ju de främsta fantomentecknarna, och är ju så än idag. Jag har ju den stora turen att springa på Hans Lindahl vid busshållplatsen lite nu och då faktiskt, nu för tiden, som vi bor nästan grannar i Älta. Och det här är ju toppklass på just de här äventyren, för att just det är liksom fullt ös swashbuckling. Oerhört bra.
Ja,
faktiskt. Så kul. Det är väl enklaste sättet att hitta dem, det är väl just att gräva fram kanske fantomkrönikorna som finns. Men jag vet inte, de kanske är ännu svårare att få tag i nu, för att grejen är att eftersom fantomen
de heter samlarobjekt.
Ja, eftersom fantomen gick ut så pass stora upplagor, så nu för tiden när jag köper fantomen, det går ju på loppisar och
just det.
Och
man fyndar lite
här. Ja, såna här ställen där folk har lämnat in hela samlingar och sådär på olika ställen, då kan man ju oftast hitta de här extremt billigt liksom. Så att det är väl den rekommendationen. Serieboden i Stockholm har säkert de här numren.
Så lite sköna reklam. Chokladreklamen på baksidan kommer.
Det är jätteroligt. 80-talsreklam är fantastisk alltså.
Så att de här Rådos-sviten kan man väl säga. Sen läste jag om också just de här Hans Lindahls serier från 87 där det var ett par historier som de gjorde med mer så bröderna Grimm-artade historier. Det är där en golem förekommer och en som berättar som den verkliga bakgrunden till bröderna Grimms sagor. Han gör en team-up med en av bröderna Grimm. Stenhårt.
Men jag måste bara fråga, Fantomen är ju en väldigt väldigt, väldigt populär i Sverige. Ja. Väldigt, väldigt populär serie. Finns det liksom Fantomen-serier som inte är vi pratar mycket om att så här, det är kul att hitta så här, originalen, och det är roligt att ha dem på originalspråket, men Fantomen känns ju som att det i väldigt stor utsträckning är de svenska utgåvorna. Jag har aldrig läst Fantomen på engelska eller så.
Nej, men det är ju en som vi säkert vet, och det var ju Lee Falk som hittade på Fantomen på 30-talet. Och sen så började man väl ge ut Fantomen i Sverige, var väl 48, va? Eller om jag blandar ihop med Kalanka, men det var alltså, ja, den har ju haft en konstant publiceringsnärvaro i Sverige sedan 40-50-talet efter skärven där. Sen så är det ju från slut av 60-talet som man hade en väldigt stark redaktion med liksom Ulf Granberg och Claes Reimertti och de andra som ju gjorde att Fantomen blev en väldigt egen, alltså egenartad svensk produkt. Man har ju en egen kontinuitet och sådär. Så att, alltså, Fantomen var ju under väldigt lång tid större i Sverige och Norden än vad han var i USA.
Men det har vi pratat om tidigare, precis. Ja. Att, i USA är det fortfarande lite så här famlande, då vet inte riktigt vad de ska göra med den här karaktären.
Nej, precis, för det såg vi ju nu här om året, gjorde de ju Dynamite någon omstart med Fantomen. Där
The King's Watch.
Ja. Ja, det var före King's
Watch.
Det var den där Alex Ross gjorde omslag som var så här skitkonstiga med någon så här krigsmålad
figur. När han är, just det, det är en man som är det Kit, tror jag, som är rakat huvud och hittar någon sån här täckdräkt som han blir osynlig av och grejer. Det var inte så bra.
Nej, okej. Nej, men det ser jag. Men jag tycker att det, alltså, jag har ju sporadiska utflykter liksom till andra Fantomen publikationer och sånt där, men jag tycker att det är den svenska som håller en helt egen högklass. Och nu kommer jag faktiskt köpa min första Fantomen-tidning på ett bra tag, för att Henrik Jonsson har ju här förra månaden släppte ju sin första han har gjort ett par omslag, men nu kom hans första hela serie.
Det är stort.
För det var en dryg månad sedan när det här avsnittet går ut, tror jag. Så att den känns som väl värd att kolla upp.
Ja. Kul. Jag måste bara avsluta med, alltså, just när det gäller Fantomen, det är ju definitivt en av dem som jag har vuxit upp med i avseende att jag läste dem, inte för att jag köpte dem själv, utan för att de fanns tillgängliga, för att jag har liksom, min fars bröder hade ute på ett gemensamt landställe liksom travar med Fantomen som liksom var så här, de hade tagit ut för att deras barn skulle läsa, och sen så fick alla min fars bröder döttrar som inte läste riktigt lika mycket. Alla av dem, några av dem blev riktigt seriefrästa, men inte riktigt, kanske läste riktigt mycket, lika mycket Fantomen som deras fäder kanske hade tänkt från början. Men jag då högger dem där till höger och vänster. Liksom, så ska jag inte säga att jag var den enda som läste Fantomen, för det var många som gjorde det ute. Men i alla fall, min poäng är att jag har liksom alltid, jag har aldrig läst vad ska man säga, aktivt, utan jag har alltid liksom bara hittat och läst och bara, fan, den här känner jag igen, den här historien. Så jag har aldrig haft någon koll på kontinuitet eller sådana saker, men jag har läst jättemycket Fantomen liksom, sådär.
Ja, jag har liknande, men jag har inte läst så mycket.
Jag kan säga att Knasen och Fantomen var det som fanns där, och Kalanka då förstås. Fredrik Kaplan, apropå djungelhjältar.
Precis, vi har ju läst en serie från 76, tror jag.
Yes.
Black Panther
nummer ett, den nummer första ett. Där Black Panther fick sin egen titel.
Precis, skriven och tecknad av Jack the King Kirby.
Ja, precis.
Det här var ju din din sommarläsningsläxa.
Precis, jag läser mycket Jack Kirby. Och jag har inte läst riktigt så mycket som jag skulle ha velat, men ja, de finns ju kvar. Så
precis.
Och efter de här läsningarna kommer jag definitivt läsa mer Kirby, för det här är ju, ja, man blir ju bara varm inombords, alltså. Det är så jäkla bra och knasigt, så att man förstår. Alltså.
Ja, precis. Och så oerhört snabbt berättat, men den här första numret, det är så här, är det fem kapitel han river av där?
Ja, kan man säga.
För att det är ju ändå, det är så här, kapitelindelning i en tidning som är på 25 sidor.
Ja,
liksom.
Det är häftigt. Ja. Men i enkelheten, Black Panther blir insnöad i en jakt på en bronsgroda som kan...
Som är en tidsmaskin.
Som är en tidsmaskin, ja, precis. Och ett jätte farligt vapen kan vara i fel händer, om man inte kan hantera det. Han har en kompis med som heter Mr. Little.
Ja, väldigt mystisk figur.
Som en småväxt man.
Ja.
Inte så hög i 3D kostym och monokel och en hård promenadkäpp.
Ja. Och mycket teknik. Det är mycket. Ja. Han har
verkligen någon slags företagsledare eller någonting.
Ja.
De är ute och flyger i hans... special jetkopter eller något sånt där.
Ja, just det.
Och så dyker några några dyker upp. Det är inte oklart vad de är, som en farkost dyker upp bakom som vill så här, bara äta upp den här jetkoptern. Och Mr. Little helt sonika bara, nej men jag skickar ut ett par missiler här bakåt som spränger den här totalt. Och Black Panther bara, what? Vad var det där? Bara, ja men ibland så kan det ju vara competitors och sådär. Man bara, what? That makes no sense.
Nej.
Väldigt mystiskt.
Men det här är, alltså, det är så fascinerande, för det är första sidan är bara jättesnabb.
Mitt i.
Nu vet vi vad som händer. Det här är det som sker. Nummer två, splash page med en attack, någon som kommer att attackera Black Panther som inte Black Panther ser. Nästa sida, fet action. Nästa två sida, fet action. Sidan fyra, lite mer exposition, lite mer diskussion, och sen är vi iväg.
Ja.
Fem sidor som skulle kunna varit berättats i en hel första nummer om man hade mjölkat det liksom. Men här är det bara kör.
Jämför med det jag pratade om i förra avsnittet, 18 days där.
Tempot
är lite annat här.
Ja.
Det kan man säga.
Men det här är hårt. Och det roliga, det jag tycker är jätteroligt med den här serien, är att Black Panther är uppenbarligen, han är ju jättekapabel, han är ju supersmart, han är stark, han är liksom, alltså det är verkligen en ja, han är det finns få övermän, men han är ju nästan sidekick i det här.
Jag vet inte, det är Mr. Little som styr och ställer.
Jo, och det är jättekonstigt. Fascinerande liksom.
Det är han som tar ut riktningen hela tiden.
Ja, men precis. Och det är väldigt kul för att Black Panthers reaktioner är hela tiden så här, "Whoa?"
Ja, exakt.
Ja. Han blir nästan lite så här, han blir nästan lite så här komiskt. Ja. En del uttryck är lite så här så att man nästan hör någon slags Mickey Mousing effekter i bakgrunden när man ser teckningarna. Vilket är jättefascinerande. Man tänker ju att liksom det första nummer, då skulle det vara liksom, nu jäklar, nu satsar vi på Black Panther, vi har en målgrupp vi inte har nått tidigare, nu jäklar. Men det enda, han får ändå vara liksom, han blir runddragen. Det är ju definitivt han som driver, om man säger
precis,
så.
Ja, men han är ju en stenhård snubbe som du säger, men han är ju också lite av en sån här comic foil till en sån här kontrapunkt, för det är inte han som håller i tyglarna hela tiden.
Nej, och det är definitivt inte han som har koll på grejer.
Nej.
Han blir ju liksom played flera gånger om.
Ja.
Och sen kommer den här fantastiska kvinnliga motståndaren som heter Sarda. Nej. Du har en namnet på den där någonstans, som är helt
Zanda.
Prinsess
Zanda.
Som är helt genialisk.
Men man vet ju, man har ju läst Barda och sådär, att han gillar ju storvuxna pampiga damer.
Amazoner
precis, verkligen så här, wow. Ja.
Ja, men jag menar man blir inte besviken på Kirbys fantastiska tecknarstil heller. Det är Kirby Dots i typ så fjärde eller femte rutan eller något sånt där, tror jag för mig. Eller de kommer in väldigt tidigt. Men det är så jäkla bra. Så jag sa det innan vi började spela in, att jag blir så lycklig av att veta att jag har liksom bara hyllmeter i digital form visserligen. Man ska vi kanske helst läsa dem fysiskt, men i alla fall,
jag tycker att det funkar ganska bra. Jag har ju kollat på era
Alltså, men i den här formen av
återgett färgerna bra på iPad.
Jo, det tycker jag.
Men vad jag menar är att det finns så jäkla mycket jag kan fortsätta att läsa. Och håller den här liksom, nu kommer säkert inte allt vara så här bra, men om det här är något slags medelvärde, så blir man ändå jäkligt, kommer jag bli väldigt förtjust i att fortsätta läsa. Jag känner att jag kommer att snöa in en del på Kirby här under hösten.
Oj, spännande.
Och Black Panther är jag jättedålig på. Eftersom att det kommer en Black Panther-film som jag känner att jag vill läsa på inför, eftersom att Black Panther är en stor del av den nya Marvel-satsningen, den här All New Astonishing All Extra Special längsta namnet någonsin, vad den heter.
New Different.
Så känner jag att det kan bli jättekul att börja om från början, helt enkelt. Mannen från Wakanda.
Ja, precis. Ja. Det är fantastiskt. Man kan ju fastna i rutor liksom, som är det är helt otroligt. Som här när han kastar sig fram och bara Dirty Killers, när han tror att Mr. Little blir skjuten. Alltså dynamiken bara i steget han tar i en spark, det är otroligt.
Jag har faktiskt också läst it. Så här är det ju en cliffhanger i slutet av det här.
Och,
för de råkar ju då aktivera den här grodan, så det kommer ju någonting ur från det förflutna eller från framtiden, det vet man inte i det här numret, fast The Six Million Year Man borde ju säga någonting. Men det vet man inte, är det Six Million Year i framtiden eller? Så jag läste nummer två, och där finns det ju en, alltså det finns ju en del fantastiska den här varelsen som kommer
jag måste bara beskriva. Han kommer och säger, "What are you? Speak or die." Och han, "By the great lion, the brass frogs hit the jackpot this time." Alltså man måste, och så står det hatch 22 i pannan, inte catch 22, utan hatch 22.
Men det är väldigt sjukt också, för att i nummer två då, som jag var tvungen, alltså jag fastnade, jag kunde liksom inte.
Nej, du var tvungen att
läsa nummer två också. Men i alla fall, då är det så att den här varelsen då, han är ju väldigt effektiv på att ta hand om Sardas skurkar. Sanda.
Prinsess Sanda. Sorry.
Och Black Panther inser att det här är ju inte brute force som gäller. Här måste jag ju vara smart. Jag måste ju lösa det här. Så att jag lägger mig ner på marken på magen, för då verkar jag inte så hotfull. Ja, det verkar fungera. Och så säger jag någonting i stil med, vi hälsar på varandra på den här planeten genom att göra armhävningar.
Wow.
Och börjar jag push-ups där.
Oj.
Det är visar sin underlägsenhet.
Det är så jag brukar göra.
Och sen så säger han någonting i stil med sådär att nu gäller det att lösa det här med slagkraft, det skulle väl vara den svenska översättningen. Mm. Och sen så bara från liggande ställning bara går upp och bara sätter världens uppercut på den här snubben. Så lösningen är ändå att typ så här,
liksom, det blir en fight ändå.
Det blir inte så mycket fight, för att Black Panther är en riktig
knockout.
Här säger han, det här är så jäkla bra. Nu ska ni få höra någon. Jack Kirby geni, bara på den här rutan.
Ja, ja.
Den här varelsen säger: "Very clever for one so limited. You make a fine pet. I'll take you with me when I return to my hatch in the sixth era of man." Varpå Black Panther säger: "Thank you, thank you. I'd be pleased as punch." Och sen flonk. Uppercut. Det är jäkla bra. Man blir så lycklig helt enkelt. Det kan verkligen definitivt rekommendera att leta reda på första Black Panther från sent 70-tal.
Ja, 76. Eller 76-77 sådär, det kommer i skarven där.
Jag tror inte att man blir besviken.
Nej, det är bra. Det finns ju säkert någon sån här total samling, men jag har dem i två trades som har släppts med Jack Kirby's Black Panther.
Ja, riktigt, riktigt bra. Sen kan man ju diskutera tidseran och hur den här hjälten porträtteras och sådär. Men det är en helt annan... Alltså, jag menar, det finns ju också där att hämta. Liksom. Men som äventyrshistoria är det här... Mumma.
Ja, jättebra.
Jag är definitivt pleased as punch.
Trevligt.
Ja, ska vi avrunda där?
Nej, jag vet faktiskt att Anders också har läst någonting annat som jag är väldigt nyfiken på. Du måste berätta för mig, vad är Terra Obscura? Jag har bara sett de här geniala omslagen. Jag har ingen aning om vad det är för mer.
Nej,
berätta för mig.
Jo, Terra Obscura var ju en del av Alan Moores America's Best Comics-satsning som han gjorde i skarven 2000-talet, millennieskiftet helt enkelt. Ja. Och Terra Obscura är ju en syskonplanet till vår jord helt enkelt, där saker är ganska lika hur de är här, men ändå lite olika. Så att vi har samma tendens då med så här super science heroes. Och Tom Strong heter Tom Strange på Terra Obscura och så vidare. Så det här är ju en serie där Alan Moore, Peter Hogan, Yannick Paquette, Carl Story, Jeremy Cox och Todd Klein som har gjort den leker väldigt mycket med superhjältarketyper och gör någonting eget utifrån dem liksom. Det som händer här, det är ju en historia som man som Watchmen-läsare liksom kommer förmodligen känna igen sig lite i. De klassiska hjältarna har fått gå vidare och vissa har försvunnit och dött, och man behöver liksom undersöka vad som har hänt där. Det är massa olika saker som löper parallellt. Vi har dels en person som kallas för Bob, som var en hjälte som nu har fått någon sorts närmast gudalika krafter. Han är digital, så han kan dyka upp var som helst.
Oj.
Manifesterar sig.
Snabb invändning, får jag bara säga. Vet ni att digital kommer från att räkna på fingrarna?
Ja, just det.
Så att när man säger att någon är digital, så kan det lika gärna handla om att någon är väldigt
ganska analog.
Ja, precis.
Här är det med att han är med överallt liksom, och övervakar planeten. Och det är en av grundgrejerna att folk börjar bli lite så här bekymrade gangsters och vanliga medborgare börjar undra över om det är lämpligt att den här halvpsykotiska dödskallen kan dyka upp var som helst och liksom driva igenom det som han tycker är rättvisa.
Ja,
sen så har vi ett gäng karaktärer som bara försöker att hantera de här situationerna som pågått. Det är ju en då ganska ny trope, men som nu är ganska så här old hat, att en tidigare superhjälte som har tappat sina krafter och hankar sig fram som detektiv eller
så.
Det har vi sett på
I have heard this before.
men det här är en rolig serie faktiskt.
Det ser väldigt, jag gillar tecknarstilen. Ja. Vem är det som, är det någon specifik eller är det flera olika?
Ja, det är Yannick Paquette är ju den främsta som vi ju känner igen. Han har tecknat en del annat som vi har läst här.
Mm.
Och sen är det ett par andra som gör tuschandet och färgerna sådär.
Jag gillar stilen.
Ja. Den är ju såhär, grovhuggen realism kan man väl säga.
Mm.
Och
Var det en snubbe som var magnetisk där?
Ja, precis. Det är en,
han... Jag såg bara att han hade saxar som satt fast på ryggen på.
Jo, men precis. Han, det är en snubbe som var... Han hade magnetkrafter som sen liksom har flippat lite grann. Så att han är ju också en av dem som får vara... Han är ju detektiv nu istället. Mm. Men sen så fort han rör sig bland metalliska föremål så går han runt och har en massa prylar på ryggen och sånt.
Han
är inte så kontroller. Så att det här... Ja, det är ju nota bene då, Peter Hogan förmodligen som har skrivit det mesta av manuset, men Alan Moore har ju varit med, och det här är Alan Moore på ett lite mer så här lekfullt humör, kan man väl säga. Och det är väl en av de här ABC Comics-serierna som jag letat längst efter, för att de flesta, jag var ju inte med riktigt från början, så jag köpte ju inte alla i lösnummer då när det begav sig, men just de här hittade jag ju på Helsingfors seriefestival.
Ja, lysande.
Och för att det kom ju samlingar liksom, men det, album nummer ett har jäckat mig under lång tid. Jag är utnöjd att jag hittar de här. Sen så utmynnar ju det här det är någon stor skurk som ligger bakom allting. Det är, under lång tid är det väl så här, man försöker ta reda på vem det är och vad som händer. Ljusen släcks över Terra Obscura successivt, och man vet inte riktigt vad som händer. Sen så när man i nummer 4-5 kommer fram till vem det är som ligger bakom allting, så utmynnar det ju givetvis i någon sorts jättefight, men det blir även ganska en ganska ovanligt diplomatisk lösning på allt detta, vilket ju är ganska skoj. Så att jag menar, det här är ju nostalgiskt framåtblickande superhjälteserie, kan man säga. Mm. Som vi får nu ett så här extra bizarrt drag av nostalgi, för att den nu är 12 år gammal. 12 år gammal då, innan jag läser den. Ja. Men jag har faktiskt, som sagt, jag har volym 2 av Terra Obscura hemma som jag inte har läst, men nu kan jag ju ta mig an den.
Det här verkar bra.
Ja, men det
måste jag säga.
Det är bra grejer, som sagt, och knyter ju an då till övriga America's Best Comics-serier, främst då Tom Strong, som den ju är ligger närmast liksom. Ja. Men
du sa att det finns samlat i album också, eller?
Det finns samlat i album, men alltså jag...
Inte i tryck nu?
Nej.
Nej, jag kollar ju rätt... jag är ju rätt bra på att leta serier, måste jag väl säga. Så, men jag har inte sett album nummer ett på bra många år. Alltså. Ja.
Så okay. Det har varit en liten upplaga och sånt där.
Ja, det har varit det. Mm. Men kan definitivt rekommenderas, för det känns som att just Terra Obscura är väl en av de som titeln antyder mer obskyra delarna av America's Best Comics-utgivning.
Ja.
Men väl värd att leta upp. Sånt.
Mm. Kul. Mm. Ja, mina herrar, det här avsnittet börjar ramla mot sitt slut. Mm. Och jag kan avslöja att nästa vecka, om allting klaffar, så kommer vi ha den eminenta Johan Wanlo med oss.
Sveriges längsta serieskapare.
Yes.
Ja.
Och dessutom pappa till Rock Manly Fist, som nu äntligen kommer som album. Och det är väl kanske mest det vi kommer diskutera med honom. Jag tror att det kommer bli en hel del annat. Jag kommer ställa honom på väggen angående humor, framförallt ordvitsar från Göteborg. Jag kommer även försöka knö in lite wrestling-snack, eftersom att Johan är en stort wrestling-fan och det finns lite kopplingar. Mm. Dels finns det ju wrestling-serier, men också jag är lite nyfiken på vad han skulle göra själv om han fick skapa sin egen fribrottare och sådär. Så
det har han ju redan gjort.
Eller Fiongo. Ja, precis. Ja. Men jag menar, det finns ju precis.
Om han skulle ställa upp i GBG Wrestling.
Ja, precis. Oj, vi ska diskutera detta. Wrestlingen är ju faktiskt på uppgång även i Sverige. Det är mer och mer amatör, eller vad man ska säga, mer och mer anordnade galor här i Stockholm och i Göteborg.
Precis.
Så Frank är ju med igen.
Frank Andersson, ja. Ja, jag vet. Den gamla The Sugar Swede, som man kallade för. Han brottades over there. Mm. Det kommer förstås inte vara huvudspåret, men jag tycker Johan har åsikter om det här. Så
jag tror det. The One Lunatic är bra namn på honom, tror jag.
The The One Lunatic. Det är bra.
Mm.
Det är bra. Jag ska introducera.
Jag bara säger det.
Ja.
Mm. Okay. Jag planterar det här så får vi se.
Vi får se vad som händer. Vi får se hur många av oss som lyckas delta. Som att vi högavserier Assemble är ju vårt stridsvrål, men det går inte alltid lika bra. Så vi får se.
Det är väl vår första Skype-intervju i sånt
fall. Ja, det får väl bli
alltså, så tekniken måste vara med oss för att det ska fungera.
Yes. Så att med alla de här abrorna så kanske det är så att nästa avsnitt blir med Johan Wahlo. Annars återkommer vi med ett helt vanligt fantastiskt avsnitt. Och tills dess, oavsett vad det blir, så ska ni läsa mycket mer serier. Och nu börjar det höstas. Så det är nu det blir lite mörkare ute, det blir lite regnigare. Precis. Man har mycket mer tid att sitta inne.
Det är lässäsong. Ja.
Eller åka på Stockholms HP Lovecraft Festival som
det är sant.
Alldeles snart, 8-11 oktober på Serieteket i Kulturhuset.
Yes. Ja, plug away.
Träffa oss alla.
Ja.
För att Fredrik kommer inte att vara frånvarande den här gången, antar jag. Nej. Jag menar, du har ju varit borta vid några festivaler, så att, det är inte så att du har någon annan. Ska inte flytta till något annat land eller så här som du brukar göra på hösten.
Nej. Men jag är nog bara halva lördagen.
Okay.
Nej, men det är lördag söndag. Vi säljer, vi kommer ha fantastiskt utbud av skräckserier.
Ja. Mycket, mycket gott och trevligt. Så att, tills dess, återigen, läs mer serier.